Du lyssnar på Andra världskriget, del 5, Kriget vänder, av Anthony Beaver. I översättning av Kjell Waltman, inläst av mig, Per Runhammar. 36. Den sovjetiska våroffensiven. Januari till april 1944. Den 4 januari 1944 flög generalfältmarskalk von Manstein till Wolfschanze för att framhålla det hot som armégrupp Syd stod inför. Fjärde pansararmén, som befann sig mellan Vinnitsa och Berdychev, riskerade att nedkämpas. Om det inträffade skulle det uppstå en stor lucka mellan hans styrkor och armégrupp Mitten. Det enda man kunde göra var att föra tillbaka soldater från Krim och kröken i Dnepr. Hitler vägrade att ens överväga detta. Om han övergav Krim riskerade han att förlora Rumäniens och Bulgariens stöd, och han kunde inte ta styrkor norrifrån eftersom detta skulle kunna uppmuntra finnarna att lämna kriget. Han påstod att det rådde så många meningsskiljaktigheter på fiendesidan att alliansen skulle falla sönder. Det var bara en fråga om att bita sig fast. Von Manstein bad att få träffa Hitler ensam. Endast OKHs stabschef general Kurt Zeitzler blev kvar tillsammans med de båda männen. Hitler kände uppenbarligen på sig vad som väntade, och han gillade det inte. Erich von Manstein rekommenderade på nytt att Hitler skulle överlämna befälet på östfronten åt honom. Med Führerhögkvarterets ständiga vägran om att tillåta en reträtt tills det var för sent i tankarna påpekade han att vissa av deras problem berodde på befälsföringen. Inte ens jag kan få fältmarskalkerna att lyda mig, svarade Hitler med iskall vrede. Tror ni att de till exempel skulle vara mer benägna att lyda er? Generalfältmarskalken svarade att ingen vägrade att hörsamma hans order. Han hade tagit hem poängen, men Hitler avslutade tvärt mötet. Von Manstein, som var lite för klipsk för sitt eget bästa, hade inte lyckats uppnå något utom att uppväcka Hitlers djupa misstro. Hans dagar som överbefälhavare var räknade. I januari 1944 var den tyska krigsmakten med sina 9 miljoner 500 000 mobiliserade män större än någonsin, trots förluster på 4 miljoner 200 000 man. Knappt 2 miljoner 500 000 låg vid östfronten, understödda av omkring 700 000 soldater från Tysklands bundsförvanter, en siffra som var något högre än den för operation Barbarossa 2,5 år tidigare. Men antalet män var vilseledande. Den tyska armén var inte längre samma organisation som den hade varit när invasionen inleddes. Den förlorade i genomsnitt motsvarande ett regemente om dagen, och många av de dugligaste kompaniofficerarna och underofficerarna hade redan stupat i strid. Det teoretiska stridsvärdet upprätthölls genom tvångsvärvning av polacker, tjecker, elsassare och folktyskar. Mellan 10-20% av en armé eller Waffen-SS divisions portionsstyrka utgjordes av hivis och tvångsarbetare. Den andra stora skillnaden var att den tyska armén inte längre kunde räkna med effektivt understöd från Luftwaffe, eftersom de flesta flygplanen hade återkallats för att försvara tyska riket mot de allierades bombning. Röda armén hade däremot satt in 6 miljoner 400 000 man, nästan alla på östfronten, och åtnjöt dessutom en enorm överlägsenhet vad gällde antalet stridsvagnar, artilleripjäser och flygplan. Men efter de gångna 2 årens makalösa förluster och massmobiliseringen för krigsindustrin ledde till och med Sovjetunionen av personalbrist. Många skyttedivisioner var nere i 2000 man eller färre. Framförallt var dock Röda armén en ojämförligt mer professionell och effektiv organisation än vad den hade varit under katastroferna 1941. Den förkvävande rädslan för NKVDs dödshand hade ersatts av ett betydligt större mått av handlingskraft och till och med experimentlusta. Under den första delen av 1944 var de sovjetiska prioriteringarna tydliga. Att tvinga tillbaka tyskarna från Leningrad, återta Vitryssland och befria resten av Ukraina. Efter den framgångsrika Chetomir-Berdychev-operationen, där första ukrainska fronten under Vatutin slog tillbaka alla von Mansteins motanfall, hade Stavkas